Jaha.
Det är, som ni kanske hör, svensk sommarspecial. Det smattrar regn mot taket. Så där som det ska göra när det är svensk sommar. Exakt när juni blev till juli och massa människor gick på semester, då slår vädret om från sol till regn.
Ja. Men ja, att man ens är förvånad.
Är du förvånad?
Är man inte. Nej.
Nej. Det känns som det ska.
Ungefär. Det känns som att svensk sommar numera är från typ april till maj.
Ja, det är då man kan få några vackra dagar. Ja. Men det här blir lite av ett musikrådet konsertspecial. För vi hann ju gå på väldigt mycket livemusik innan regnet drog in, så att säga.
Ja, det hann vi.
Jag som heter Micke Mjörnberg har varit på lite ströspelningar. Du som heter Ricky Holmqvist har varit på festival.
Ja.
Det ska vi prata om alldeles strax. Men nu är det några veckor sedan vi poddade senast. Och jag har ju suttit och undrat, verkligen, verkligen undrat. Vad har senior Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast?
Jo, han har ju, jag vet inte om man ska säga återupptäckt på något sätt. Men det är alltså någon sån här eftermiddag när man satt och inte hade något att titta på, så upptäckte jag att det fanns en, jag vet inte vilken av alla tusen strömningstjänster, det kan ha varit typ Disney eller något kanske, så fanns det någon slags dokumentärserie som hette Camden Town, London. Där de då lite så här, vad är det som har hänt i Camden egentligen? För det har ju varit väldigt så här, en liten stad i sig i London.
Jag tänker mer lite så här hög societet än musik.
Nej, tvärtom. Det är väldigt mycket kultur och punk och sånt liksom.
Åh fy fan, ja, då får jag vända på det perspektivet då.
Ja, nej, det har nog alltid varit lite så artisters och esteters och lite de utstöttas del av staden, så att säga.
Jag kanske tänker på USA, där finns det någon arena som heter Camden Yards, tror jag.
Kan det är något helt annat.
Baltimore något eller någonting.
Ja,
det är nog den kopplingen jag har.
Det kan nog vara så, för det här är lite mer, det är lite mer rufft, men lite mer Södermalm innan det blev hippt, om man säger så då.
Lite smygberlinskt.
Ja, men precis. Och då fanns det då ett avsnitt, jag vet inte, det fanns väl en 5-6 olika avsnitt, men då fanns det ett som hette Libertines och Oasis.
Det är klart att du såg på det.
Det är klart att jag såg på det. Och då alltså jag har aldrig riktigt lyssnat på Libertines så mycket. Man har ju liksom följt Pete Dohertys livsöden med lite sådär med skräckblandad förtjusning och så. Man har ju förstått att han har varit väldigt, väldigt, väldigt duktig på det han gör.
Men och ganska dålig på att ta hand om sig.
Ja, men precis. Och liksom valt att pissa bort den här talangen med liksom väldigt tunga droger och missbruk av alla dess slag. Men just det här fan, Libertines, just det, den låten har man gjort. Så jag har lyssnat ganska mycket på Libertines. Och med det sagt då så har det liksom landat en ny färsk dokumentär på SVT Play om just Pete Dougherty.
Från nerknarkat geni till tjock och lycklig, eller?
Nej, vi kom aldrig riktigt till tjock och lycklig, utan det är under den här nerknarkade perioden. Så det slutar ju med att han har varit på någon sån här rehab i Thailand, tror jag, under några månader, och då är han ju liksom glad och så. Det är ju ett fint, lyckligt slut då, såklart, men just under det här liksom, man fick se när Libertines breakade och hur han då egentligen hela tiden har hållit på med missbruk och så, tills liksom en dag de andra tröttna, och så hade han sett Libertines på tv utan sig själv och då blivit förbannad, gjort inbrott i bandmedlemmen Carl Barrett's lägenhet och snott gitarrer. Alltså så här, okej, det låter ju sunt.
Ja, en fråga här bara innan du berättar vidare. Han är ju liksom vida känd som karaktär, som sig själv liksom. Men vilket av hans projekt är egentligen det som är störst bland publiken? Är det Libertines eller var det det som kom efter det, Baby Shambles? Liksom? För det kändes som att han breakade lite mer med Baby Shambles.
Ja, men precis. Nej, men jag skulle nog säga, för det märktes ju, Libertines återförenades ju efter några år med Baby Shambles och soloprojekt och sidoprojekt och allt sånt. Och när de då liksom återförenades och spelade liksom på Glastonbury och allt sånt, då insåg man ju vilken effekt Libertines hade haft. Så jag skulle nog säga att Libertines är väl det som är störst egentligen. Men kanske Baby Shambles och allt det här är väl det som höll på lite längre. De turnerade lite mer och de slog väl lite mer utomlands då, för att de var ute och spela och det var spelningar i runt om i Europa då, medan Libertines var väldigt, väldigt, väldigt stora i England.
Okay.
Så tolkar jag det lite.
Man är inte helt snett ute om man som en marginalåskådare i en svensk publik mer förknippar honom med Baby Shambles?
Nej, det är nog en ganska sund syn på det. Medan då Libertines, när man ser såna här dokumentärer, så förstår jag att fan, de var ju jättestora liksom. De fyllde ju ett hål som, där det egentligen inte var någonting efter den riktiga britpoppen och allt det här liksom. Så de var stora som fan. Så Libertines har jag lyssnat på. Ingen direkt så låt eller utan bara shit på något sätt. Egentligen inte åter, men det hittat Libertines kan man säga.
Men är de bra då? Eller är de bara en grej?
Nej, men de är bra. Det är ju en annan sorts britpop. Det är ju lite mer, kanske åt det lite mer punkiga hållet så. Det skaver lite mer än både Oasis och Blur och Pulp och allt vad de heter. Så det är liksom något annat. Det är lite mer... Ja, men det är lite mer ruffare.
I jämförelse med Baby Shambles då? De hittade jag aldrig. Liksom,
Baby Shambles? Nej, inte jätteolikt skulle jag väl säga. Ganska likt. Gillar du Libertine så kommer du gilla Baby Shambles.
Okay.
Och tvärtom.
Okay.
Det kan jag nog säga. Så det är vad jag har lyssnat och tittat på framförallt.
Spännande.
Ja, spännande. Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Ja, men jag kan ju gå på lite samma spår då, minus drogerna kanske. Det här med en väldigt framträdande frontman som spelar i ett annat band än det han kanske kom upp med och förknippas med. Och då måste jag ställa en fråga. Varför har ingen sagt till mig att David Rainman från Disturbed hade ett sidoprojekt år 2013?
Nej, jag vet inte.
Det är kanske för att det inte var så... att jag kan ha missat det.
Från Disturbed? Ja, nej, det har jag nog aldrig hört talas om.
Nej, inte jag heller. Fram tills det ramlade in en låt i en algoritm med ett band som heter Device. Så jag tänkte, fan, det här lät ju som en Disturbed-klon, tänkte jag.
Mm-hmm.
Det var ju inte så konstigt.
Nej.
Med tanke på att det var just Disturbed-sångaren som var där. Ett sidoprojekt, släppte en självbetitlad platta 2013. Jag läste på lite om den och det hette att det skulle vara ett samma genre men lite mer syntigt, med lite mer inspiration till Nine Inch Nails och Die Krupps och sådär. Jag kan väl tycka att Disturbed också har det lite syntiga i sitt sound ibland, så jag har faktiskt ingen skillnad. Det här låter som Disturbed helt enkelt. Bra dock. Väldigt bra. Men jag menar, han har ju väldigt specifik röst.
Ja, det har han.
Så när han sjunger så låter det ju Disturbed. Han har ju bara ett sätt att sjunga egentligen.
Ja, men precis. Ja, det är väl lite som bandet jag tog upp också. När man har en sån sångare, så alltså oavsett vilka projekt du ger dig in i, så kommer det alltid förknippas med liksom moderskeppet. Lite så är det ju.
Och en av de stora hittarna, men en av de mest spelade låtarna från den här plattan heter Vilify. Disturbed har ju en låt som heter Stupefy. Jag menar, det är så mycket som går hand i hand här. Det låter liksom, han sjunger på det här kakaka. Liksom rytmiksättet som gör att
just det.
Men det blev bara en platta. Den är ju väldigt bra, men de kanske insåg också att Disturbed finns ju redan.
Ja, precis. Det blir väl nästan lite som att man konkurrerar med sig själv då?
Ja, kanske. Kommer du ihåg när Chad Kroeger från Nickelback släppte soloplatta?
Om jag kommer ihåg.
Ja.
Nej, men jag vet att han
kanske.
Jag vet att han är med på, jag vet inte om det var hans soloprojekt, men den här, vad heter den, Hero?
Ja, det var nog hans solo.
Ja, den var med på det här fantastiska Spider-Man soundtracket, ja precis.
Men det lät ju exakt som Nickelback. Det var liksom inte en tons skillnad på någonting. Det var så här,
nej.
Varför behöver du göra en soloplatta
om ja, den ja, ska precis. Låta så här? Jag undrar varför. Är det för att man tänker så här att jag vill ha mer konstnärlig frihet, eller jag känner mig låst här i bandet, eller...
Jag vill ha mer royalties, tror jag.
Att det... Ja, så kan det ju definitivt också vara. Men jättekonstigt.
Ja, men det fanns säkert goda intentioner med den här device-gruppen, att det skulle vara annorlunda. Mm. Det blev inte så annorlunda. Men trevlig bekantskap. Jag vill verkligen plussa för den här skivan.
Ja.
Det blev lite som en Disturbed-skiva som man inte hade hört. Liksom.
Oh, ja, kul. Men det är ju alltid kul. Som ett extra spår.
Ja, det tog liksom bara 11 år för mig att inse att den fanns.
Ja, varför inte?
Men det är avhandlat. Vi måste prata konserter. Det är ju sommar, man ska gå på konserter.
Ja, det ska man.
Jag var faktiskt och såg, bara för några dagar sedan, Dropkick Murphys här i Stockholm. Har du sett dem?
Ja, det har jag. 2 gånger, tror jag. Jo, 2 gånger. De spelade väl på Bråvalla, gjorde de inte det?
Det gjorde de säkert.
Och sen så har jag för mig att spela inte de även på Putti Parken någon gång när vi var där.
Var inte det Flogging Molly?
Jo, jag vet att Flogging Molly också var det, men jag skitsamma. Jag har sett dem i alla fall. Dropkick Murphys.
Dropkick Murphys och Flogging Molly kan väl kanske sorteras in i samma genre.
Ja,
med den skillnaden
om då,
att Flogging Molly är lite mer irlandslökigt än vad Dropkick Murphys är.
Det är de ju. Dropkick Murphys är väl lite mer rock, kanske.
Ja, lite mer smäll på käften än umpa-umpa style.
Ja, ja, precis. Ja, det är sant.
Ja, men jag har sett Dropkick Murphys ganska många gånger. Det är alltid en sån där band som man liksom väljer att gå och se om man har möjlighet, även om det inte är ett band som man sitter hemma och lyssnar på.
Nej,
aktivt, liksom, för att man vet att man blir alltid glad live. Mm. Nu kom de till Gröna Lund, tänkte det var, men det är ju passande liksom. Så att vi gick dit och såg dem, det var kul. Det blir ju liksom lite punk, lite rock och så ganska mycket banjo och dragspel och jag menar, inget instrument är väl mer headbanging passande än dragspel.
Nej, det är egentligen det ultimata rockinstrumentet.
Ja, och det liksom fläskas banjo som man bara tänker på den här, vad heter scenen? Vad heter, Den sista färden, va?
Ja, just det.
Det är kul, man blir glad liksom.
Och så tänker man ju lite på Flogging Molly's Drunken Lullabies.
Det är ju en hit.
Det är en hit.
Jag som jobbar mycket med hockey har ju också hört Dropkick Murphys stora hit till Dödagar, för Shipping Up to Boston är ju en sån här låt som alltid spelas i alla ishallar, alltid, av någon anledning.
Mellan icing avblåsningar.
Nej, när, oftast i pausen när spelarna kommer ut på isen igen.
Okay. Jaha. Det är ju ett otroligt snyggt intro. Det ska man ju absolut ge dem. Det är ju mäktigt, mäktigt intro. Men det är ju nästan lite som att man har tröttnat på det.
Ja, den låten är ju fullständigt sönderspelad.
Ja.
Jag är inte alls förtjust i den längre. Men de har mycket annat i sin repertoar, även om inte jag kan sätta en liksom setlist. De spelade den här och den här och den här.
Nej, just det.
Så står man och är lite nöjd.
Ja.
Liksom. Man blir liksom aldrig golvad, men, eller överrumplad, eller liksom så här, wow, det här är det bästa jag har sett, men man står där lite så här glad bara. Det är så somrigt.
Ja, precis.
Ja, men en och en halv timme banjo liksom.
Uff, hallå. Ja, alltså, jag är nöjd bara du säger det. Men det är ju det, vad jag minns är att det är ju typ bra liveband liksom.
Ja, det är en
lite som
jävla
du är inne
fart.
På. Man, även om man inte lämnat liksom skuttandes, så är det ändå med en sån här, det var bra.
Mm, jag har haft kul i den här en och en halv timmen.
Ja, precis.
Och sen och också ett band som är glatt liksom. Det är inga coola poser, det är inget liksom fucking fuck mellansnack, utan det, även om det kan vara lite politiskt och sådär, för det är de ju, så är det ju verkligen med genuin glädje och lite glimt i ögat och liksom alla ska med känsla. Det blir lite liksom, alla blir en familj på en sån spel.
Ja, men precis. Och det där har vi ju pratat om tusentals gånger i den här podden. Att det här med att du kan inte lura din publik.
Nej, exakt.
Det kan du inte. Får du med publiken på tåget direkt, ja men då kommer det bli en bra spelning. Då har man mycket vunnit direkt. Och står man och kollar ner på sina skor och precis som du säger, faktiskt och motherfucker hit och dit. Och,
det kan ju vara coolt förvisso om det görs i rätt kontext, men det är många som blir jävligt slentrianmässiga.
Ja, ytterst få människor och band kommer undan med det, så kan man säga. Det krävs nog liksom en Liam Gallagher för att komma undan med det, och han är väl knappt ens där idag.
Eller en Corey Taylor-mask, eller
ja, men precis.
Något sånt där.
Ja, det är sant. Ja, men du ska prata svordomar, då är allt... You wanna hear another motherfucking song?
No,
I can motherfucking hear you!
Fuck you all, fuck this world, fuck everything that you stand for.
Ja, lite så. Ja, jag känner mig kränkt.
Jag tittade på en Slipknot-konsert på YouTube här för några veckor sedan. Och min lilla son kom förbi och sa, pappa, han sa fula ord.
Ja.
Men i den här kontexten får man göra det.
Lite så.
Det är underhållning.
Ja, men precis. Det är lite som underhållningsvåld. Det är okej ibland.
Bara ibland.
Bara ibland, ja, precis. Det är svårt att försvara, såklart.
Då kan vi sortera in Dropkick Murphys i facket underhållningsmys. Några veckor höll jag på att säga, men någon vecka, bara en vecka tidigare var jag på samma plats vid samma scen och såg ett annat rockband med en liten annan approach, men minst lika bra. Det var så att Heart skulle spela på Gröna Lund. Dålig koll på dem, men det är väl något lite gammalt progressivt rockband, va?
Ja, det tror jag.
De har några hits som folk känner till utan att kanske veta att det är just Heart som har gjort dem.
Ja.
Men det är väl också ett sånt här väldigt Sweden Rock-kompatibelt band som är 100 000 år gammalt och fortsätter. Ja. Så det var någon som fick typ en hjärtattack eller något, så de fick ställa in sin Europasväng.
Oj.
Så på kort varsel så skakade Gröna Lund då fram en ersättare till den här vakanta speltiden på stora scenen. Och det blev The Helicopters.
Oj, ingen dålig ersättare.
Jag skulle nästan vilja säga att det var en bättre ersättare än ett huvudband.
Säg det till Heart-fansen då.
Lite som när Linkin Park ställde in på Hultsfred och ersattes av både In Flames och The Hives.
Ja, ja, det är en bra trade skulle jag säga.
Väldigt bra trade. Det var det året som In Flames spelade med Linkin Flames t-shirts på sig.
Just det.
Det var kul.
Ja.
Men Helicopters, det var ju extra roligt. Ni som lyssnar regelbundet på den här podden vet ju att jag ofta flaggar dem som ett fantastiskt sommarband. Jag plockar fram High Visibility när det är dags att bli somrigt och sådär. Men det var ändå, ett tag såg man ju Helicopters överallt. Klubbspelningar på vintern, festivaler på sommaren. Man var lite mätt sådär. Nu var det jättelänge sedan jag såg dem live.
Ja.
Så jag var lite spänd sådär. Liksom, var står de idag? Jo, jag vet att Nicke Andersson och company är väldigt kompetenta. Men vad är Helicopters live idag?
Ja, hur är de?
De var fantastiskt bra.
Ja.
Och vitala.
Ja.
Riktigt, riktigt bra spelning var det.
Men jag kan inte låta bli att reagera på en sak. För du skickade ju ett klipp till mig från konserten.
Ja.
Och det är ju bara Nicke och trumrobban kvar.
Ja, Nicke och trumrobban och Bobba Fett. Anders
sitter
Lindström.
Bobba Fett och plinkar piano?
Han sitter och
piano.
Plinkar piano.
Okej.
Okay. Men sen är det ju, basisten hoppade väl av för 10 år sedan eller något, va? Kenny Håkansson. Sånt. Och då Kenny kom Håkansson. Ju Dolph de Borst.
Är det han från
Datsuns?
Datsuns, ja, just det.
Han är med och
like
kör.
A motherfucker from hell.
Ja, exakt. apropå språkbruk.
Ja, jag tror de har en låt som
det heter okay.
så.
Det är okej, okay. Det har de säkert. Ja. Men, nej, men sen så strängen är ju hädangången så att säga, tyvärr. sorglig historia. Och då kom ju Dregen tillbaka.
Just det, det gjorde
han. I bandet. Han var ju med från start och sen hoppade han av för att satsa på Backyard Babies. Och sen för 10 år sedan eller 8 år sedan eller jag vet inte hur länge sedan kom han ju tillbaka i bandet.
Ja.
Men han var inte med. Han är ju fortfarande med i Helicopters, men han var inte med på spelningen. Han hade ont i någon hand eller oklart
Vad det var. Mm.
Så in hade de ju plockat, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men en spanjor från Barcelona.
Oj. Barcelona.
Som var med och körde. Och jag menar, han lät ju som att han hade varit med i bandet sedan dess begynnelse.
Ah,
han
var
ju snortajt både vad gäller spel, liksom attityd, scenposer tillsammans med Nicke, allting liksom satt ju. Han är säkert 10 år yngre än de andra. Men jag menar, har inte han suttit i sin ungdom och onanerat till The Helicopters riff och solon, så blev jag förvånad. Så liksom, han hade det i ryggmärgen.
Det är ju likadant som den här basisten från Datsuns. Han har ju tydligen sagt att Helicopters har ju alltid varit mitt favoritband och min dröm är att få spela med dem. Och jag vet ju att de har turnerat ihop och grejer i lång tid sedan. Så då är det ju en barndomsdröm eller en ungdomsdröm som har gått i uppfyllelse för han då.
Ja, men det är ju liksom coolt när det kommer in stand-in-bitar liksom och så det så klockrent.
Ja. Och jag förstår ju att det behövs, men jag blev bara lite sådär när jag såg liksom klippet såhär, oj, det var inte så många kvar.
Men det tänkte jag också när de kom ut på scenen, så vad fan är Dregen? Ska vi få se någon sån här halvdan variant av Helicopters ikväll liksom? Pengarna ska in, vi spelar även om alla inte är tillgängliga. Men nej, men med facit i hand, skitkul att se honom, den här spanjoren som kom in och förgyllde.
Kul.
Och man kan ju konstatera att de är ju inte Helicopters-låtarna, bortsett från alla solon, för det är ju lite avancerat, men själva låtarna i sig är ju inte jätteavancerade, men de är ju spelade på ett så infernaliskt svängigt sätt så att det blir avancerat. Det finns ju inte många som kan spela så enkelt, så svängigt.
Nej, det är en konst och liksom göra det enkla till att låta svårt. Det är ju verkligen en konst i sig. För annars, om man låter det enkla låta enkelt, ja, men då är det ju så här en punk. Men det är ju punkigt. Vi kör våra 3 ackord liksom.
Mm.
Det är sen som man själv lyssnar på, så fast det här tror jag att jag, den här låten kan jag lära mig. Men så känner man ju inte när man hör Helicopters.
Nej, känner man bara, jävligt, vilka skickliga musiker känner man.
Ja, men precis.
Utan att det blir tekniskt, för det är det där som är liksom, är du skicklig kan du också slå över i att bli navelskådande och skittråkigt.
Ja, absolut.
Megadeth till exempel, liksom att tekniken går före känslan. Exakt. Och så är det ju verkligen inte med Helicopters.
Nej, det är ju käftsmällsrock emellanåt och det tycker man ju om liksom.
Mm. Nej, men så det var kul och det blev ju liksom The Helicopters spelade på måndagen och på tisdagen var det Tool, så att det blev liksom det perfekta förbandet på något sätt. Men jag tänker att vi ska spara Tool lite, vi kan göra det till den episka finalen här, för jag vet ju att du också har varit och sett Tool sen vi pratade senast. Har varit på festival i Norge, inte Tons of Rock. Inte Tons of Rock, utan Tons of Rock. Inte toner av rock, utan ton av rock.
Ja, och det var ton och ton och ton av rock.
Det är så här, jag vill veta allt. Varenda liten regndroppe, varenda liten detalj, varenda litet valt skosnöre. Vi börjar där, jag vet, du dividerade om du skulle ta dina tuffa rock Dr. Martens eller dina lite lökigare vita sneakers. Och ja, det blev sneakers.
Ja, vi kan väl börja redan på onsdagen då, när vi liksom landade med bil i Oslo hos nära och kära. Och då var ju då första dagen, kvällen på Tons of Rock, och då spelade ju Metallica. Men vi kände att nej, vet du vad? Nej, vi kan ha det. Det är lugnt. Metallica får klaras utan oss. Så första onsdag kvällen strök vi.
Det är så jävla rock att vaska Metallica.
Ja, varför inte?
men rent krasst, Metallica var säkert det största, men det var ju inte det roligaste bandet på affischen.
Nej, Nej, absolut inte.
Jag tror ändå att du är mer Metallica-fan än vad jag är.
Ja, men det tror jag absolut. Men jag bara kände så här, nej, vet du vad? Det är stressa upp dit och hem sen. Och jag är extremt glad att jag sett på bilder efteråt och liksom förstått hur det fungerade med all den här logistiken. Så är jag väldigt, väldigt glad att vi inte var på Metallica, för det hade blivit kaos, tror jag.
Alltså, var det svårt att ta sig därifrån efteråt och sånt där?
Ja, men jag kan komma lite till det sen. Men ja. Det hade blivit för jävligt om vi hade stannat på Metallica, tror jag. Men jo, vi kan börja då på torsdagen. Jo då, Dr. Martins var med och tuffa svarta rockjeans var med. Nyinköpta tuffa t-shirts var med.
Du hade köpt så här AC/DC på H&M och kände dig riktigt jävla metal.
Nej, inte riktigt. Inte riktigt så faktiskt. Nej, och liksom allt klart. Nu kör vi bara så här. Och sen de här som vi bodde hos då liksom bara typ titta på så här. Fast ni vet att det ska bli 30 grader idag. Ja, fast det är lugnt så här. Nej, på den här liksom Ekebergslätta som det heter då. Typ, alltså som ett, det är bara som ett stort grönområde som är stor. Himmelstalundsfältet om man har varit i Norrköping eller säkert Gärdet också i Stockholm.
Så det är liksom bara, något, liksom bara en grön oas mitt i en storstad.
Precis, det är jättestort och det fanns ett träd liksom. Och så bara okej, okay. Så det kommer bli varmt, det kommer bli jävligt varmt så här. Okej, okay. Ja, det är bara att tänka om då. Så då fick det ju då bli jeans, shorts och vita sneakers. Och det är jag väldigt, väldigt glad för att jag valde.
Du flöt bort ändå.
Ja, det var extremt jävla varmt första dagen. Men även där då, om man liksom får se till arrangörerna, då var det liksom, de delade ut så här vattenpåsar som det heter. Du vet, så här mjuka vattenflaskor typ.
Mm.
Och så fanns det mängder med vattenstationer och liksom de delade ut sololja och solkrämer och allt så. Ja, men liksom de tänkte på allt. Det var väldigt, väldigt snyggt gjort av arrangörerna. Så.
Mm.
Men vi då, våran rutt var ju då att vi tog en tunnelbana in till Oslo S. Till tågstation där. Och därifrån då så gick det skyttelbussar.
Mm.
Upp till festivalområdet. Väldigt, väldigt smart. Och då var det ju då att man betalade med Vips, norska Swish.
Okay.
Men som svensk så kan man ju inte ha Vips. För det krävs att man har ett norskt telefonnummer och norskt bank.
Ja, just och lite det. Sånt. Det blir ett jävla meck med sånt.
Ja, där. Och så var det så här. Åh, hej du, ursäkta. Vi är från Sverige, vi har inte Vips. Nej, det är lugnt. Hoppa på bussen. Så det var liksom direkt så här. Vänligt. Jag vill inga problem. Det är okej, okay, så vi löser det. Kör bara, hoppa på bussen. Ingen fara. Och sen så kommer vi upp och ska hämta ut våra armband. Och liksom hela tiden så här. Ja, så hygglig och koster det på jobb. Och hoppas ni får det bra. Och ha en jättefin festival. Ja, men så här. Idel, glada, vänliga, tillmötesgående människor liksom. Supertrevliga.
På en metalfestival snackar vi om. Det är klart att det är alltid snällt och vänligt på metalfestivaler. Men jag menar, man utifrån som inte är så vana kanske tänker att det är det man är arg och farlig och
hård. Ja, men lite så. Och det var väl mina förutfattade meningar också. Jag menar,
alltså en hårdrockspublik är ju alltid väldigt mycket mer vänlig än en poppublik.
Ja,
på popkonsert så står någon och fimpar sin jävla cigg i nacken på dig för att de inte kan bete sig. Ramlar du i morspitten på en hårdrockskonsert där det är våldsamt och jävligt, så är det alltid någon som hjälper dig upp.
Ja, men lite så. För det är det intrycket jag tar med mig från och liksom har gjort min första riktiga rockfestival. Och det är att det är en otroligt familjär stämning liksom.
Mm.
Visst, det är klart att det är fylla och sånt här liksom. Men det är ju inget liksom. Vad ska man säga? Men det är bara en skön stämning. Så det är liksom inget, det är inget tufft, det är inget tjafs, det är inget, ja men så här, utan det är bara, ja, vi är på samma festival, på samma ställe, nu liksom.
Alla är här för att ha kul.
Alla är här för att ha kul, ja, precis. Och liksom det genomsyrade verkligen alla dagar liksom. Att det var så, alla matstånd, alla barer, allt var liksom bara kostigare, ha det så mysigt, ha det så trevligt, tack för att ni är här. Ja, men okej, tack. Så det enda minuset som jag har, det var att jag tänkte så här, för jag hade ju en pressakkreditering och jag tänkte så här, men det är klart att det måste finnas ett presscenter liksom någonstans. På en så här stor festival där man liksom kan sitta och skriva.
Och få info och allt möjligt.
Ja, sånt. Men precis. Ja. Och så frågade jag direkt när vi kom dit. Eller först frågade jag så här, när jag hämtade upp mitt band. Är det okej? Jag har med datorn liksom. Och så får jag skriva här på festival. Ja, det är klart det går bra. Så här, för, finns det något presscenter eller så? Ja, det vet jag inte. Fråga där inne. Ja, okej, absolut, tänkte jag. Ja, men det är väl liksom volontärer. De kan inte ha koll på allt. Och så kommer in och så frågar jag då någon, liksom, någon vakt eller sådär. Så, ursäkta, vart ligger presscentret någonstans där man kan sitta och skriva? Så, nej, det finns inget presscenter inte. Nej, okej. Så det finns ingenstans man kan sitta i lugn och ro och skriva och så för liksom, journalist. Så. Nej, det finns inte. Och så, ja, fuck, okej. Så jag får bära med mig den jävla datorn och kamera och allt hela liksom, dagen. Och så här. Då är det väl så då liksom. Folk kanske inte jobbar så längre med att man sitter och skriver, tänker jag. Så visar det. Sista dagen, då hittar vi vart det fanns. Och det var inte skyltat ingenstans liksom. Men det var ett litet hål i ett galler man gick in och där var det någon slags pressgrej sen. Så det är väl egentligen mitt enda minus att det var lite dåligt info om just en sån grej.
När den egna personalen inte heller känner till.
Nej, men precis. Nej, för det hade ju underlättat en hel del om man bara hade kunnat sitta liksom och... För nu, det blir ju lite dödtid ibland på festival sådär när det är band som är med skit i dem liksom. Och man sitter istället och bara glor på folk, vilket är väldigt, väldigt kul där också i och för sig. För det finns... jag tror det finns mer sköna individer på en rockfestival än på en vanlig festival, tror jag.
Definitivt.
Men liksom allt logistik och allting runt omkring var liksom 10 av 10. Väldigt bra arrangerat och väldigt genomtänkt och man tänker på sin det var så stora skärmar liksom runt området, stora så LED-skärmar liksom där det bara dyker upp så här, husk och drick vatten liksom, kom ihåg att drick vatten. Så vissa stunder, främst då kanske under första torsdagen då, var det ju liksom mer längre köer till de här vattenstationerna än vad det var till barerna liksom.
Det var så jävla varmt alltså.
Ja, det var fruktansvärt emellanåt. Så allt liksom väldigt, väldigt bra arrangerat, måste jag säga.
Men vad såg ni nu då?
Ja, jag räknade ut lite snabbt här att det blir 19 spelningar som man kollade på. Ja, inte kanske alla från start till mål, men de allra flesta stod man ändå och kollade på. Det började, vår första spelning var Skritackling. Ett norskt, lite punkigt band.
Som sjunger på norska då, eller?
Sjunger på norska. Perfekt så här käftsmäll. Första liksom som man behövde när man kom dit. Jag kan läsa upp de banden som vi såg här då.
Ja.
Nu ska vi se. Skritackling, Oslo S, Night Versus, Opeth, Wasp, Palais Royal, Tool, Valentorets, Skynd, Empire State Bastard, Uriah Heep, Turnstile, Glucifer, Spawn, Seigmen, Pil och Bue, Batushka, Creator, ZZ Top, Cavalera.
Nej, riktig blandning där
ändå. Riktigt jävla köttig blandning alltså.
Creator, det gamla tyska trashbandet alltså. Går
de såg vi från start till mål. Jag är så jävla trött på rockmusik nu så du anar inte. av de här banden då, ja visst, Oslo S till exempel, som vi har pratat om här i podden tidigare, kul att äntligen få se live.
Var det så bra som man tänker att det ska vara, för de är ju ett jävla drivigt band på platta.
Ja, Ja, det var det. Det märktes att det var ett väldigt, väldigt taggat band som kom ut. Spelade på största scenen. Sen tror jag givetvis att det hade varit ännu bättre på en mindre lokal på kvällstid än klockan 2 liksom i gassande sol.
Ja, det är ju lite baksidan med festival att det blir väldigt uppenbart att det är så extremt få band som faktiskt fyller ut och platsar på de här riktigt stora scenerna.
Ja, men så är det.
Det är de stora arenaspektaklen som annars spelar på arenor som fyller ut största festivalscenen. Annars är det ju ofta så att man står och känner det här är svinbra, men scenen är alldeles, alldeles för stor.
Ja, men lite så kändes det stundtals. Det var jättebra och det var allting som jag hade hoppats på. Men ändå kan man inte låta bli och tänka så här, fy fan, de här hade varit bra på Arbis. Eller på, alltså så, en mindre lokal liksom bara.
Ja, jag såg, du skickade någon bild till mig när ni var på Skynd. Som står där stackars på en stor scen och man bara tänkte att men det här skulle de ju stoppat in i ett tält.
Ja, absolut. Om vi ska fortsätta på Skynd då, liksom hennes musik där hon sjunger om true crime och det är mördare och det är massakrar och vad fan heter det såna här seriemördare och allt vad det är liksom. Och det är liksom tungt industriell rock liksom. Det ska vara mörkt, det ska vara ondskefullt. Och då är det svårt när hon står där med solen i ögonen och liksom
ensam på en stor scen.
Ensam, ja precis. Ja, så det är klart att det blir ju ett litet minus såklart.
Det är svårt att göra sin bästa spelning under de förhållandena. Liksom.
Ja, men lite så. Men hon var ju cool. Det är ju skitbra liksom. Det är ju jättehäftig musik och den här Columbine. Ratatatata, den är ju mäktig liksom. Så det var ju också jättebra. Och de här, det var mycket som var väldigt, väldigt bra.
Var det någonting som du blev så här överraskad över? Som du på förhand så här, men det här, vi kollar väl på det här då. Men och sen så bara, wow.
Men Glucifer tror jag.
Norges Backyard Babies typ ju.
Ja, vet du vad? Det var en väldigt bra liknelse. För där har man ju hört, aldrig sett dem live innan. Men hört Glucifer väldigt, väldigt mycket. Och när man då liksom fick höra dagen innan vi skulle gå att han, sångaren som alltid tyckte så jävla cool liksom, fick man höra dagen innan så här, jo, han jobbar ju som politisk redaktör nu på typ en av Norges största tidningar. Okej, ja, det var ju inte så jävla rock'n'roll kanske, men och ut kommer det då liksom på gamla gubbar. Men direkt liksom första 3, 4, 5 låtarna var liksom, ja men det var hitsen. Automatic Thrill och Call from the Other Side och Get the Horn och man bara, wow, så jävla mäktigt. Men jag har upptäckt nu vad som är en festivals värsta fiende. Blåst.
Ja, ljud kan ju blåsa bort fullständigt, det är ju sant. I alla fall om man spelar lågt.
Ja, men och jag tror inte att Glucifer gjorde det alls. Men de spelade då på den näst största scenen. Och det var ju då under en period där det inte var några andra spelningar. Varken i det här tältet eller på största scenen. Så det gjorde ju då att hela jävla festivalen kom ju för att se Glucifer såklart. Så vi hamnade ganska långt bak då. Säg att det var någon hundring från scenen.
Ja.
Vi såg ändå liksom bra och sådär, men ljudet bara helt plötsligt bara försvann liksom, och så kommer det jättehögt och så försvinner det. Så shit, det var,
nej, men det blir såhär stötvis. Det kan man ju lida av också om det pågår något på någon annan scen samtidigt, att det helt plötsligt blåser in trumljud för något annat.
Ja, precis. Ja, det är sant.
Framförallt om det är som du säger, att det bara är en stor öppen yta med något träd på. Det finns ju ingenting som äter ljudet heller och ramar in det.
Nej, det var verkligen ett träd var det på, och där under satt alla när det var skugga liksom. Så Glucifer var väl ett sånt band som man shit fan vad bra det här var liksom. Sen,
det kan ju återkoppla om du säger att det kommer ut några gubbar. Det är ju exakt samma sak med Dropkick Murphys och The Helicopters som vi pratade om förut. Att alla band har börjat bli så jävla gamla. Alltså det man själv lyssnade på i sin ungdom, de är ju 50 plus nu.
Ja, ja, herregud. Alla. Ja, och om vi då ska hålla oss till gubbar så är det ju liksom, en rockfestival ska ju innehålla gubbar. Och till den här festivalen då så var det ju Wasp till exempel.
Ja, hur var det då?
Det lät förvånansvärt bra. Mm. Han har en jättebra röst. Om man då tänker på hur alla de här andra, Mötley Crüe och Guns N' Roses och allt vad de heter, bara blir totalt jävla sågade. Så nej, det lät riktigt bra.
Mm. Babben håller så att säga.
Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Vad var det mer? Uriah Heep.
De måste ju vara 100,000 liksom år gamla.
Våra föräldrar lyssnar på. Ja, och så bara, this is a song from 1970. Okej. Okay. Men det lät liksom också förvånansvärt bra. Vad hade vi mer då?
Du nämnde ZZ Top. Hur fan Top, funkar ja. Det liksom? En av dem är väl död?
Ja, och lite där. Jag läste Marcus Larsson skrev en väldigt bra recension. För dagen innan hade de spelat i Sverige på Dalhalla.
Just det. Mm.
Och då var det ju så att basisten då har ju gått bort från ZZ Top. Den andra av de skäggiga så att säga.
Mm.
Och då var det väl lite sådär, ska vi ta in en ny och det funkar väl inte att bara plocka in. Så då tog de in basteknikern.
Ja.
Som har varit med i bandet i 100 år. Så det blev en ganska så naturlig liksom, han var väl egentligen en medlem utan att ha varit med på scen.
Ja.
Så ja, jag kan väl inte påstå och säga att man hade märkt någon skillnad liksom. Han såg nästan likadan ut som de andra, men ja. Men ja, ZZ Top, vad ska man säga?
Ja, men när blev de ZZ Top igen då? För de spelade ju på Sweden Rock förra året.
Mm.
Alltså skäggig gubbe nummer ett.
Ja, just det.
Plus någon annan som var med. Alltså det lät som ZZ Top, det såg ut som ZZ Top. Men det hette inte ZZ Top, utan det hette typ bla bla bla, vad han nu heter, Billy Gibbons eller jag vet inte, så and the du någonting liksom. Så det var ju helt uppenbart att det var ZZ Top, men under ett annat namn. Så har de ju bara sagt, fuck it, vi heter ZZ Top ändå, det blir lättare att sälja, eller när hände det där, undrar man.
Ja, det är ju en bra fråga. Jag vet inte om det kanske har med några rättigheter eller något att göra, och dödsbon och allt och sånt.
Mm.
Jag vet inte, men här nu heter de, den här turnén verkar de heta ZZ Top i alla fall då. Och jag kan säga så här att utan att ha lyssnat speciellt mycket på ZZ Top så var det faktiskt det var otroligt uppfriskande för öronen att få höra lite bluesigt rock'n'roll liksom. För då kom vi från både Cavalera och Creator.
Det är hårt och argt.
Det är hårt och argt. Och Wall of Death. Och, ja.
Var du med i Wall of Death?
Nej, jag var inte det. Jag såg den på håll bara. Jag såg den på håll.
Åh, vad svagt.
Ja, jättesvagt. Jättesvagt. Det som var häftigt, för de spelade ju på lördagen då, sista dagen. Och det var väl då som alla, det var ganska uppenbart att de hade sålt väldigt, väldigt mycket endagsbiljetter till lördagen.
Mm.
För det var fruktansvärt mycket folk på lördagen.
Mm.
Och du vet de här 80-90-tals hitsen, give me all your love. Gubbjävlarna som flög upp på borden och spelade luftgitarr och alltså vilket skådespel. Alltså.
Underbart.
Ja, det är fantastiskt roligt att se liksom. Så ja, det var nog mer kul än bra liksom. Och den här sista La Granger eller vad det nu heter. Fantastisk låt. Så, ja, det var nog mer kul än bra liksom. Men fantastiskt roligt att se alla medelålders plus män som dansar på bord och allt liksom, när de hörs sin låt liksom.
Så ZZ Top var inte bäst på festivalen?
Nej, det skulle jag väl inte säga att de var. Det fanns ju andra som var. Turnstile till exempel, ett band som jag aldrig hade hört talas om. Amerikaner som spelar någon slags rock. Ja, men väldigt varierad rock liksom. Går upp och ner och ja, svårt att sätta fingret på exakt vad det är.
Mm.
Skitbra. Spelade på största scenen, de var jättebra. Ett norskt, för när vi kom på onsdagen då till Oslo, mm. så var våra nära och kära där, hade sparat en tidning där det stod att de här banden får inte missa
på festivalen. Rock,
mm. på festivalen. Och det var ett band som heter Pil och Bue, Pil och Båge.
Ah, okay.
Och då började vi lyssna lite där på kvällen, för att det hade ju aldrig hört talas om många av de här banden. Och Pil och Bue är ju då en duo, gitarr och trummor. Inte Jonossi-style.
Inte trummor och orgel-style?
Nej, inte ens det. inte ens det. Lite mer hårdare, lite sån här som du tycker om, lite postrockigt, lite drömskt, lite svävande, mm. stenhårt emellan, så med sång. En fantastiskt trevlig överraskning. Och så de såg vi, inte hela setet, vi kom upp lite sent en dag, men väldigt bra.
Mm.
Och sen också helt sjukt, ett band som heter Empire State Bastard.
Det är inte då... Empire State Electric, apropå nej, Empire... helikopters och Dolph de Borst.
Nej, inte de, utan Empire State Bastard. När, och det här var också helt sjukt, de här läste vi också om i tidningen då, att Simon från Biffy Clyro.
Jaha.
Hans nya projekt...
Jag visste inte ens att den hade...
Nej, du ser, det visste inte jag projekt. Heller.
Finns inte Biffy Clyro längre? Eller
det tror jag nog att de gör. Ja. Det är nog bara ett sidoprojekt. Och då stod det då i tidningen att det hette att de spelar extrem metal.
Mm.
Och så tänkte man så här, ja men alltså det här måste man ju se. Och det var nog det konstigaste, mest olyssningsbara jag har hört på länge. För att han... Simon,
det är sångaren,
ja. Han vill inte vara i, han vill inte stå i något rampljus liksom.
Nej, han gör det tillräckligt mycket i Biffy liksom.
Exakt. Mm. Så musiken är hård, inte liksom death metal hård, men hård och tung. Och hans roll då är att till 80% bara idiot skrika i mikrofonen. Och så sjunga lite emellanåt. Och så spela någon slags synt emellanåt.
Mm.
Och håller sig i bakgrunden så mycket som möjligt liksom. Och jag bara, vad fan är det här liksom? Det var jättekonstigt. Så ja, det kanske låter annorlunda på skiva liksom. Men live lät, det var extremt konstigt.
Du hade klarat det utan den timmen.
Ja, verkligen. Och sen så fick man ju lite norska historielektioner. Vi såg ett band som heter Valentorets.
Ja, bra namn.
Valentorets, ja precis. Det är då ett hyllningsband till en legendarisk, ikonisk sångare som heter Jocke. Som hade två band som heter Jocke med Valentinerne och Jocke med Tourettes.
Aha, okay.
Som han gick bort för, jag vet inte, 10-15 år sedan kanske. Alltså legendarisk så, och har influerat och påverkat norsk musik otroligt mycket. Så det här var då ett liksom ett hyllningsband då, där de spelade Jockes låtar.
Aha, okay.
Mm. Stefan Sundström var uppe och gästa faktiskt.
Ja, det är lite den genren då, lite punk...
Ja, lite punkigt...
Liksom, kanske inte musikaliskt, men de kopplingarna finns.
Ja, men precis.
Stefan Sundström har väl liksom kopplingar till de här... vad heter han? Han som är med i KSMB och allting sånt där. Johan, producent...
Jan Johansson.
Johan Johansson,
ja,
producenten.
Johan Johansson, ja, precis. Ja, det är allt från lite punkigt till lite hårdare visigt om man säger så. Men han Jocke hade ju såna otroliska texter.
Ja.
Så, har levt ett rufft liv då som man har skrivit om och
besjungit.
Besjungit, ja, precis. Så det var trevligt att få uppleva den liksom låtskatten, och man förstod lite mer, för det var ju liksom allt från 18-åriga killar och tjejer till 60-åriga kvinnor och män som verkligen sjöng med, och då förstod man att oj, liksom, vad, för man har ju hört talas om Jocke med Valentinerna och allt det här. Ja, de var säkert bra liksom, men har ni hört Ebba Grön? Mm. Alltså typ så, men då förstår man att oj, okej. Okay.
Det här betyder något i Norge.
Det här betyder verkligen något liksom, så. Och så såg vi ett band som hette Saigmen, S-E-I-G-M-E-N, Sega Män.
Okej.
Okay. Sega gubbar typ.
Inte som i Sigmen.
Inte som i Sigmen. Men också ett band som jag förstod då var väldigt stora liksom på typ 90-talet. Spelade väl lite så här tung emo rock kan man säga. Så också väldigt, väldigt bra. Och det som var häftigt med dem var ju att de var så här innerligt rörda över att det kom så mycket folk.
Mm.
Och det var väldigt, väldigt häftigt att se liksom. Så tusen tack att ni kom och att ni orkar er upp. Och det var liksom bland de första spelningarna den dagen och största scen. Och, nej, så det var liksom så, en sån innerlig kärlek. Det var häftigt att se.
Men det där måste ju vara roligt med att gå på en festival i ett annat land. Att man går på en svensk festival, så du reflekterar ju inte över att ja, men det är 50% internationella akter och sen är det 50%. Svenska akter, för man känner precis till allt och har hört.
Nej.
Liksom,
nej,
och kännspråket. Går du utomlands så måste, då blir det ju 50% totalt obruten mark oftast, om de sjunger på hemspråk och sådär.
Ja, precis. Och jag tror ju också att i Norge, för där har vi pratat om tidigare, att norsk musik är väldigt mycket att man sjunger på sitt eget språk. Mer än vad det är i Sverige. För jag tror att svenska band har någon slags förkärlek till att sjunga på engelska.
Mm.
Så, men det är väldigt mycket vanligare att band sjunger på norska, vilket är ganska coolt liksom, speciellt på en sån här festival då, där man kan gå runt och titta. Och jag tror ju jag måste kolla lite snabbt här bara, men jag tror fan inget av de banden, norska banden vi såg, sjunger på norska, eller på engelska, förlåt.
Nej.
Så det är ju häftigt.
Ja, riktigt häftigt.
Ja, riktigt coolt. Så såg vi ett annat band som heter Batushka. Jag vet inte om du vet vad det är.
Jag tänker babushka, ja. Men det är väl, det kanske är en ordlek.
Ja, jag vet inte vad det är. Men de läste vi också om i tidningen att de sjöng på kyrkslaviska. Och det var kåper. Och det var, men du vet så här. Okej, vi måste se liksom. Tung death metal, de hade så munkkåpor på sig, jättekonstigt, men helt okej.
Det var vad det var.
Det var vad det var, ja, precis. Jag vet inte, för jag har sett så himla mycket band liksom. Det är så jävla svårt att ta in allt.
Men ett band var ju kanske lite större än de andra. Har vi kommit till den punkten?
Jag ska bara kolla här först. Jo, men jag, för det första så hade jag ju fått några uppdrag av dig, du.
Ja, just det.
Skynd såg jag ju.
Mm.
Och det var väldigt bra. Det var även Night Versus.
Fantastiskt.
Som du sa att jag skulle se. Också väldigt, väldigt bra. Vad var det mer jag skulle
säga?
Att
de lyckas frammana så mycket ljud ur en trio, det är imponerande.
Det är extremt imponerande. Väldigt imponerande. Vad var det mer jag skulle säga?
Tjuder, va?
Tjuder, ja. Såg jag dem? Ja, de såg jag på håll.
Du vågar inte gå närmare.
Nej, de var arga väl?
Black metal.
Ja, just det. Arga som fan. Och så var det något mer. Eller var det de tre?
Det var nog de tre, va?
Ja. Ja, men två av tre i alla fall. Ja,
bra jobbat.
Ja, tack. Det känns bra. Jo, men vi kan hoppa till höjdpunkten då för många.
Tool. Det här är ju lite speciellt, för jag såg ju Tool då på Tele2 Arena några dagar innan de kom upp till Norge för att spela för dig.
Mm.
Ja, intressant. Det är ju inte riktigt samma spelning, för jag har läst att ni fick en lite mer modifierad festivalsetlist.
Ja,
att de till exempel spelade Anima i Norge, det gjorde de inte i Stockholm.
Nej.
Men till stora delar samma spelning. Jag är ju spänd av förväntan. Ditt, liksom, du har fått mödomsinnan spräckt och oskulden tagen till Tool här. Så att, hur var det?
Nej, men till att börja med då så kan vi väl säga att det var lite så festivalförbannelse, för att jag ska bara kolla här, jag har en liten så här fusklapp här nu. Där. Tool gick ju då på 21:15.
Då är det ljust.
Då är det fortfarande väldigt, väldigt ljust. Och det, ni som inte kan era Tool vet ju att det kanske inte riktigt är dess rätta element.
Nej, det är väldigt mycket visuals och ja, ganska en, alltså musik som hör hemma i mörkret helt
ja,
enkelt.
Exakt så. Och hjälpmedlen här då 21:15 är ju då alltså tre gigantiska skärmar. Så. Och nej, men det börjar med, tyckte jag då, att det var lite så här halvdåligt ljud. Trummorna lät liksom inte bra.
Nej.
Och trummorna är en väldigt, väldigt viktig del i Tool.
Ja.
Men sen, och han stod ju där bak på, jag vet inte exakt om han står bakom trummorna eller om han står bredvid trummorna.
Han har lite podier vid sidan om som han
ja,
varierar mellan.
Ja, med några
liksom
djävulshorn eller vad det är han har.
Eller någon tuppkammer och slag.
Något sånt, ja.
Okay. Jag har ju sett bilder från Stockholmsspelningen när man ser att han är sminkad som fan och sånt också. Det ja, ser man ju inte när man är i publiken, för han är ju hela tiden i motljus nästan. Så han är ju ja, mer en kontur än något
ja,
annat.
Ja, men lite så. Men det börjar ju väldigt så mystiskt och lågmält och allt. Och, men ja, och jag kände väl direkt så här. För som sagt, det här var ju då sista spelningen. Man har varit ute hela dagen. Man är trött i huvudet, man är trött i kroppen. Då kände jag så här, fan, Tool är inte vad jag behöver nu alltså. Jag hade behövt, så där dags kanske jag hade behövt ett creator eller någonting.
Ja, men, sopa rent skallen liksom.
Ja, men precis. Men visst, det är ju svinbra, svintajt. Visuellt då när mörkret börjar lägga sig och de här skärmarna och det är sådana bildspel och det är jättekonstiga saker. Men otroligt jävla snyggt. Ja, absolut. Skitmäktigt, men liksom, det kommer ett men hos mig. Så, jag tror det hade varit ännu mäktigare om, ja, men framförallt då kanske inomhus, mörkt, om man hade varit lite mer så här taggad då, om man säger så. Tyvärr får jag väl säga, för det var ju någonting man verkligen, verkligen såg fram emot. Och låtmässigt öppnar de ju liksom, det är ju inte de största hitsen.
Nej, det har det inte varit på flera år. Nej. Att de spelar, inte spelat, det var lite nya låtar och sen blandar de från gamla skivor utan att ta de här självklara låtarna.
Ja,
ingen The Pot, ingen Sober, det finns ju inte på kartan att de skulle spela det.
Nej, och när jag tittade då på setlist dagen efter, de var väldigt snabba med att lägga ut setlist på Setlist FM.
Mm.
Så var det ju så här typ, ja, men fram till Anima tror jag nästan, kanske någon innan så där som man kände igen, så var det ju liksom, jag kan inte de låtarna.
Men spelade de inte Schism och Grudge innan det?
Jo, det gjorde de ju. Det gjorde de ju. Men det, och även där då, det är ju så här låtar som, jag har en Tool-lista som jag kan gå in och lyssna på ibland.
Mm.
För det är liksom, det här är mina favorit-Tool-låtar. Och det var ju precis de vi räknade upp, liksom, den här gamla hitsen. Så det var ju väldigt svåra låtar.
Mm.
Vilket gör det extremt svårtuggat också.
Det gör ju lite skillnad där på en festival. På en festival måste man kanske vara lite mer hitorienterad, för det är mer flyktigt allting.
Ja, precis.
Om man jämför med när jag gick upp på Tele2, alla som är där har köpt biljett för att se bara Tool.
Exakt.
Då har man mer utrymme för att spela lite mer svårt.
Ja,
och
då vet
framförallt så blir ju en Tool-konsert inomhus, det är skitsamma vad de spelar för låtar, för det blir ett lite meditativt, hypnotiskt tillstånd där det är 2 timmar när musiken bara liksom flödar. Det är mer en konstinstallation på något sätt än att det är en konsert där man staplar låtar.
Ja, men exakt. Det blir ju lite mer som en röd tråd. Här är det ju väldigt många som är för att se... Ja, just det. Det var de här som var... Det är kvällens sista spelning. Det är klart vi ska gå och se dem. Det är en massiv publik.
Mm.
Såklart. Och då, fast Tool skiter väl fullständigt i det. Vi är inte här för att liksom hålla på med hela publikfrieri. Inte.
Inte deras grej riktigt.
Nej, verkligen inte. Men ja, med det sagt så är det ju en just liksom visuellt en väldigt, väldigt snygg spelning. De använder ju skärmarna och allt sånt här på liksom bästa sätt liksom.
Mm.
Och sångmässigt och allt där finns det ju ingenting att klaga på.
Ja, de är så jävligt tajta och skickliga.
Ja, herre jävlar ja. Men det är svårtuggat.
Ja.
När man ser det så där.
Jag tyckte ju om den här spelningen att den var, ja, det var svinbra såklart.
Mm.
I sina bästa stunder så sitter man ju bara där och liksom fan, Tool är det bästa man kan se. Man behöver alltid gå och se dem när de kommer att spela. Det här är så infernaliskt bra. Men den här gången fanns det lite partier som jag tyckte var lite jämntjocka.
Okay.
Jag har ju jublat i den här podden för när de var i Globen för 2 år sedan. Eller vad. Då var det ju helt monumentalt bra. Men då var det lite mer dynamiskt på något sätt. Nu var det som att det var lite för många låtar som blev lite likriktade på något sätt.
Ja, just det.
Kändes det som.
Mm.
Och ni slapp ju det, men de har det här jävla trumsolot, Chocolate Chip Triple, vad fan det heter.
Ah, okay. Där,
de har paus innan extra numren, och sen kommer de på och så är det trumsolo i en kvart. Alltså den kvarten av livet får man ju aldrig tillbaka.
Nej, det känns som att man klarar sig utan sånt.
Men allt som allt väldigt bra spelning. Sen är ju Tele 2 vad Tele 2 är. Jag har varit inne på det angående Lemark-spelningen vi har pratat om just tidigare. Det. Och så det blir ju så stora döytor mellan publiken på golvet och publiken på läktarna. Och det, alltså det tar bort lite känsla.
Ja, det gör det ju. Och speciellt då när ett sånt band som Tool, där det är liksom så mycket ljud samtidigt. Då vill man gärna liksom att det ska, man vill kunna höra allting.
Ja, verkligen.
Så att det inte bara blir ett gytter.
Mm. Men du måste vara nöjd över att ha sett dem i alla fall.
Absolut. Och nästa gång de kommer till Sverige så ska jag definitivt köpa en biljett. För jag tror att det är så man ska se dem.
I sitt eget element.
Mm,
körde de så här fotoförbudet på festivalen också? Eller skiter de med det då?
Nej, det sket de med. Det var
svårt
det var
fritt att kontrollera. Det är liksom inte deras event.
Nej, men precis. Det var inget. Det var fritt fram.
Mm.
Det var bara köra.
Det var bara köra. Men okej, nu det bästa bandet nu. Nu har vi avhandlat Tool här och knyter ihop hela det här sommaravsnittet med det bästa bandet du såg på tonvis av rock.
Tonvis av rock. Jag får bara säga ett, eller?
Bara ett. Du måste välja ett här liksom. Det behöver inte vara det bästa, men det som gjorde festivalen, det som du var i rätt stämning, de levererade, det var liksom gött.
Ja, men det är svårt att inte säga Oslo S.
De såg ut lite på den videon du skickade som om det var typ ett Bob Hund.
Ja, men
det
lite
gjorde mig
så.
Lite besviken att de såg så töntiga
ut. Ja, sången kom in i någon ljusblå skjorta.
Ja, den var inte fin.
Nej, men ja, det lät bra.
Ja, musikaliskt lät ju svinbra. Det är ju ett svinbra band.
Ja, nej, jag var också lite så här. Jag trodde de skulle komma in i någon tuffa...
En skinnjacka eller något i alla fall.
Turbo-jugend-väst eller något. Så, men nej, den var liksom direkt från föräldramöte på förskolan typ.
Ja, det har ju sin skärm också.
Det har sin skärm, absolut. Men det får jag nog säga. Oslo S.
Ja, de hade jag velat se.
Ja, vi får hoppas att de kommer till Sverige någon gång.
De kan inte ha så stor publik i Sverige.
Jag tänker kanske runt Göteborg och så att de har det. Att de har varit där och spelat något, jag vet inte.
Ja, möjligt.
Så får vi ta hit dem. Vi får helt enkelt lösa det.
De kan ju lira på Pustervik i så fall. Det känns som ett
bra
hål för dem att landa på.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Men tonvis av rock, helikopters, Dropkick Murphys, Tool. Spännande avsnitt det här. Vi har pratat konserter och jag antar att om vi blickar framåt att vi kommer få anledning att prata konserter även längre fram i sommar. Du ska ju ut redan till om några dagar nu.
Ja visst, jag ska på Stockholm Fields och se Hives, Viagra Boys, Hurula och ett band till som ingen kommer ihåg vad de heter.
De där som också fick vara med för att fylla ut line-upen.
Ja, precis. Stackars. Men ja, så är
någon måste fylla den rollen också.
Ja, lite så är det. Ja, så det ska bli spännande att se.
Den rapporten ser jag fram emot att få, ja, i nästa avsnitt.
Ja, verkligen. Det kommer att bli utförlig och grundlig.
Underbart.
Ja, absolut.
Och vill ni tipsa oss om något i sommar så finns vi ju på sociala medier.
Ja, men precis. Vi finns på TikToken.
Xen, Facebooken. Ja, typ.
Ja. Det finns en...
Instagrammen också.
Instagrammen, ja. Det finns en utförlig redogörelse för min trip till Tons of Rock nu på drevet.se. Om man vill läsa och titta på bilder och så finns det en liten sammanfattning av festivalen.
En sån här klassisk gammal festivaldagbok som fanns i fanzinen förr i tiden. Ja, men jag tycker precis. Det var fantastiskt.
Ja, jag började skriva och så märkte jag att jag målade in mitt hörn. När jag liksom var så här, fan, jag har suttit 45 minuter och skrivit och jag är fortfarande på dag ett. Så har ni en stund över så är det ganska matigt, en matig sammanfattning.
Någonting för hängmatten helt enkelt, ja, om det nu slutar verkligen regna någon gång.
Ja, men lite så. Så gå in och läs och hör av er till oss om det är någonting som ni känner att vi behöver titta på, lyssna på eller annat ta upp i detta format. Det är alltid lika trevligt när ni hör av er till oss.
Oh yes.
Fortsätt sprid Musikrådet Gospel var än ni är i landet. Var snälla mot varann.
Ja, det är viktigt framförallt så här på sommaren.
Ja, det är det faktiskt.
Och tvätta händerna också.
Tvätta händerna, ja precis. Det är inte över. Det är inte över. Men som sagt, tills nästa gång vi ses, ha det så bra. Tack för idag. Hej då!